Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka till Genivanor och veckans intervju med författarinnan Lena Andersson. Hon är aktuell med egenmäktigt förvarande som nu sätts upp på Maximteatern i Stockholm. Det är en roman som fått sitt eget liv på många sätt. Den har sålts i 500 000 exemplar, belönats med Augustpriset 2013 och översatts i 20 länder. Den här podcasten finns på Acast, ni hittar den också på iTunes. Jag heter Victor Johansson och nu går vi direkt på intervjun med Lena Andersson. Hur är det att se sina karaktärer bli kött och blod nu helt plötsligt?
Jag har gjort det några gånger och det är... Ja, de är ju kött och blod för mig. Alltså det är det som jag tycker att skriva en bok. Det är att karaktärerna blir kött och blod. Man skriver fram det i sitt huvud. Så att egentligen inte så överraskande. Det gäller bara att det är rätt sorts kött och blod som man kan känna igen sig i. Eller känna igen dem i. Och det är det ju. Det har det varit både här och i den här uppsättningen i Stockholm och i Uppsala.
Den positionen Hugo Rask har, som folk är väldigt så här vördnadsfulla inför, med all liksom rätt hyllad, respekterad, verkligen har en framgång i kulturlivet. Den positionen har ju du nu, kan man säga, i svensk kulturliv som en väldigt liksom aktad person liksom. Alltså, har du märkt ett skifte i dig, hur folk liksom nu är runt om dig och så här?
Ja, kanske att jag märkt ett skifte. Faktiskt, som har förvånat mig, för att jag tänker inte på det sådär. Alltså jag liksom lever inifrån mig. Mm. Och för mig, jag håller på här och gnetat i flera år nu och gett ut böcker. Och sen blev det här en oväntad framgång försäljningsmässigt. Och även på andra sätt. Folk uppskattar det mycket, den är väl läst och sådär. Och omdebatterad. Men jag lever inifrån mig och det är en avgörande sak. Alltså jag kan inte se det utifrån. Dels blir man ju tokig av det, alltså, men jag är inte heller, ska jag säga, biologiskt förmögen att göra det.
Alltså, vadå?
Nej, men jag kan inte ta den blicken, det går inte.
Nej.
Alltså, det är inte så att jag avvisar den inte ens, utan jag har den inte.
Nej.
Jag ser, jag lever inifrån mig som alla gör.
Mm.
Så att, dels ser jag ju det här som en parentes och sen... Alltså en sån här bok skriver jag ju inte igen. Och det var ju också ämnet som var väldigt speciellt och så här, som folk uppskattade att läsa om. Och men jag kan, ja, jag kan se ett skifte i att man får någon sorts vad ska jag säga, att man börjar kanske ringa till förlaget istället för till mig. Mm. Alltså man går direkt på mig till exempel och frågar saker eller att folk kan säga att de är starstruck och sådär. Det liksom hände ju inte innan. Ja, det är ingen skillnad på mig sen dess, men plötsligt så kan sånt uppstå. Eller att det kan uppstå en konstig, lite konstig distans även till sådana som man inte hade distans till.
Ah, okay.
Sådana saker.
Men inte liksom vänner, utan det är mer liksom kollegial.
Ja, lite. Ja, det blir en annan blick plötsligt.
Mm.
Som jag inte tycker att man behöver byta ut. Jag tycker att det behöver man inte ändra på.
Nej. Det här när folk har något ögonblick med att någon då blir starstruck, alltså beundrar på det sättet. Har du något exempel sådär när det har liksom...
Nej, men folk säger ibland så här, oj nu blir jag, alltså, du vet, så här, oj nu vet jag inte vad jag ska säga. Eller de kan säga att de är starstruck.
Ja.
Alltså, de säger uttryckligen.
Det måste vara obekvämt.
Ja.
För...
Ja, det blir konstigt, för det är inte en normal relation.
Nej.
Så att annars skulle jag inte veta att de var det, men de säger att de är det. Så här, oj, nu blir jag starstruck.
Mm.
Och för mig är det absurt, alltså, du vet.
Ja.
Det, vad ska man tänka sig? Jag vet inte, någon avlägsen... stjärna från Hollywood eller någonting.
Mm, men du är ju det i deras ögon då. Då känner de
jo, men det är det
så.
Som blir konstigt.
Ja.
Det är väldigt konstigt. Eftersom man har sin blick på sig själv och minns. Jag menar, jag sålde 700 ex av en bok här innan egenmäktig förfarande och sådär.
Mm. Ja. du känns som väldigt intelligent och reaktionell. Så här. Och i det litterära då så är det ju, där är det ju en känslomänniska som träder fram. Det blir som en diskrepans. Alltså, har du den sidan i dig också? Eller är det att du dramatiserar upp det? Det här liksom...
Har jag, du menar den sida som beskrivs i böckerna? Alltså det här känslomässiga...
Ja, för som person så nästan hela tiden så känns det ju väldigt sansad, rationell och tänkande. Men i böckerna är det ju en helt annan liksom...
Ja, alltså jag skulle nog inte kunna skriva om det om jag inte visste vad det handlade om.
Mm.
Alltså det, att känna sådana där känslor. Eller, alltså det här, alltså så här. Rationell och förnuftig måste man ju på något sätt... Det är en kyla som man måste tillföra. Genom att tänka eller genom att backa ett steg. Eller. Mm. Kan man inte, det har man inte hela tiden. Det ligger i sakens natur på något sätt. Att först kan man känna en massa saker och sen måste man titta på det. Ta sig an det. Så att boken är på något sätt ett kyligt betraktande av känslorna då.
Mm.
Och det var det jag ville göra. Jag ville just analysera något sånt lika... noggrant, som om det var något annat ämne som inte brukar analyseras på det sättet. Jag har nog också, jag har temperament och sådär, så att jag blir arg och så. Men känslor har alla människor. Alltså känslor är väldigt fint sådär i att visa och ha i offentligheten. Det förstår man på något sätt. Anses vara människa. Men känslor har också, alla människor har känslor, det vet vi. Det vet vi.
Mm.
Om man inte är skadad på något sätt. Mm. Så att de, och de är ganska lika för människor. På sätt och vis. Så de tycker inte jag man behöver skylta med hela tiden.
Nej.
Eller de ger inte jättemycket. Alltså de alstrar bara mer känslor.
Mm.
Alltså det blir bara... Det syftar liksom inte till någonting.
Nej, men det är ju en oerhört självdisciplin att bara kunna, okej, nu ska jag kyla ner det här. Det är inte jättemånga som kan säga till sig själva att nu kyler jag ner detta.
Nej, det kanske inte är, men det är också, vi uppmuntrar också väldigt mycket känslor.
Ja.
Och det är klart att det är för att känslor känns. Mm. Det kanske inte är så konstigt. Känslor känns, det är det som är känslor.
Mm.
Alltså man mår bra av dem eller man mår dåligt av dem.
Mm.
Men man känner något. Och de kanske är mindre ansträngande, på ett sätt mer, vad ska vi säga, demokratiska. För man behöver inte ha läst eller ansträngt sig för att ha dem.
Nej, nej.
Eller hur jag ska säga. Så att vi lever ju i en kultur, tycker jag, som befrämjar känslor väldigt mycket.
Mm.
Och då finns det en poäng att... kyla ner sig lite.
Finns det lägen i livet där du inte kan resonera med dig själv? Där du inte kan tänka dig fram till svaren hela tiden? Utan du, även du kan vara liksom hjälplös inför vad du känner liksom.
Ja, alltså hjälplös kan man vara på samma sätt som Ester är det. Hon både tänker och känner hela tiden. Hon känner sina känslor och sen tittar hon på dem också i böckerna om henne. Men man är lika hjälplös för det, för att smärtan kan man inte tänka bort. Smärta går inte att rationalisera bort. Och det här att man möjligen tänker så här, nu skulle det vara klokt att göra så där, men jag står inte ut med det. Utan jag gör det här istället, för det ger en snabbare tillfredsställelse. Eller jag tar den här risken. Och så kan det bli fel och så kan man känna smärta. Så att ångest och smärta hjälper inte att resonera med.
Nej.
Det vet vi. Och det är tungt, jobbigt.
Också så här, du liksom... Som sagt, vi har varit inne på det här, rationell och lite akademiker, inte så här ateist kan man säga. Men så tänker jag då, finns det något i både konsten och kärleken då, som du har skrivit om, som är liksom bortom vetenskap och fakta. Mm. Alltså det uppstår ju en magi när det blir levande. När du kan, man kan liksom inte kalkylera fram en bok, man kan inte kalkylera fram en relation. Det är ju någonting som adderas där som man inte kan backa
absolut,
upp.
Absolut.
Vad är det då?
Ja, alltså jag tror inte det är mystik då i alla fall. Men det är outgrundligt för oss, att vi kan inte säga förrän efteråt vad det som gör det. Vi kan inte säga, ja men här, nu vet vi hur man gör en bok som funkar. Eller skriver en bok som funkar, eller gör en låt som blir bra. Men efteråt kan man möjligen försöka analysera vad det är som har gått väl. Men vi vet inte i förväg, och det är det som är det spännande med det. Och vad är det? Ja, det är att alltså någon elektricitet i hjärnan löper på ett sätt som är bättre än på ett annat sätt. Det är liksom det ändå det går ner till.
Det är återigen vetens.
Jag är inte jätteintresserad av vetenskap. Folk tror kanske det, men jag är mer intresserad av filosofi.
Mm.
Sådär, tänkandet om tänkandet och tänkandet om mänskligt liv och mänskliga relationer. Och vetenskap är för mig kanske mer siffror och mätningar.
Mm.
Det är inte jag jätteintresserad av, men jag är inte emot det på något sätt. Men däremot så är det ju så här att sista instansen är ju något som ska hända i hjärnan. Liksom. Men det hjälper inte att säga att det är neuroner som rör sig. Utan då är nästa fråga, men varför rör de sig så här då av den här texten? Vad är det som händer? Och då, om vi svarar på nästa nivå, då är det att man... Alltså det väcker ett intresse, man känner igen... Man kanske till och med lär sig något medan man känner igen, man förstår något, man får en insikt och man har inte tråkigt. Det är det viktigaste. Alltså att bli uttråkad, då är det ju kört.
Men det går liksom ändå att plocka isär och analysera.
Ja, det. Fast det är ju det vi har kritiken till exempel.
Ja, och analys. Fast den lirar ju inte alltid med.
Nej, absolut inte. Men alltså kritik i vid mening. Att man talar om något man har sett eller vad. Och jag tror ändå att det är värt att fundera på när man gillar något eller inte gillar något som man har sett eller läst. Alltså, vad är det med det här som gör... Vad är det som ger en sån lustfylld känsla eller insikter eller att man förstår något? Mm. Det här som gör att man vill prata om det eller vill se en gång till. Eller.
Mm.
Det är ju någonting... Det är inte helt bortom vår förståelse.
Nej. Men det är spännande alltså, varför du då går och hyr de här DVD:erna med Wallander och ser dem om och om igen. Alltså då, är det rytmen? Är det något i Ystads kust?
Ja, absolut.
Estetik? Det
är ju en bra fråga. Det var avkoppling.
Mm.
Men jag tycker inte om underhållning så där bara vad som helst. Utan jag vill ju ändå ha någon sorts substans i det då. Jo, alltså det spelade roll. Ystads kust där, fint. Och sen att det hade ett visst upplägg. Det är någon sorts återkommande trygghet. Det sker något mord och så kommer Wallander och så Ja, det är ju, alltså det är ju serietidningens estetik. Och jag tycker att serietidningar är verkligen bra. Alltså det, så det var Kalle Anka och så här som jag läste som barn och Buster och så. 91 och Bams och sådana. Alltså det här att... Det är ingen slump hur de är utformade.
Nej.
Det stämmer med någonting. Hur vi funkar. Mm. Att har man varit med om det här så behöver man det där. Och, så det. Och det här kan ju bli naturligtvis stereotyper och klischéer och sådär. Men då är ju utmaningen att alltså, hantera dem så att de känns fräscha ändå.
Maskera det där.
På något sätt, ja. Och då blir det bra.
Ja. Du beskrev det någonstans som väldigt oromantisk. Jag tycker också är intressant eftersom du har skrivit då vår tids, liksom, några av de liksom, främsta kärlek, romanerna om kärlek. Liksom. Alltså, hur är du själv så här, i relationer då? Om du, man tycker att du är väldigt
Har jag beskrivit,
eller du sa i någon intervju att du sa jag är väldigt oromantisk.
Ja, men jag menar nog faktiskt, det här låter tråkigt nu, men jag menar nog så här idéhistoriskt. Att jag inte, att inte romantikens epok är med stora känsloutbrott och sådär som när man skriver. Eller att jag, alltså jag gillar en sorts saklighet i relation till, till världen. Men däremot är jag ju inte ointresserad av känslor. Alltså känslor är ändå... Jag betraktar dem som en del av en enormt viktig del av mänskligt liv. De är där. Och det är på något sätt de förnuftet måste samspela med. Mm. För att enbart ett förnuft utan känslor, det är ju en robot av något slag. Mm. Det är ju ointressant. Mm. Men hur jag är i relationer, alltså den sortens romantik... Ja, det beror på vad man menar. Alltså om jag så här, tänker du tända ljus eller?
Ja, men precis, tända ljus och ska vi inte åka till Paris i helgen och men du vet.
Jo, men det skulle jag tycka var trevligt, men jag skulle inte gå och tänka på det som att det var romantiskt.
Nej.
Jag skulle tänka på att det är mysigt kanske.
Ja.
Tända ljus är, skapar en stämning som är behaglig.
Mm.
För jag tänker att när man sitter och tänker att något är romantiskt, då sitter man utanför sig själv och betraktar.
Mm.
För att få kunna lägga upp det på Facebook.
Ja,
eller Instagram kanske man lägger upp det på.
Ja. Ja, men
alltså förstår du? Alltså jag är oerhört känslig för sån här, du vet, att det inte ska vara lysrör. Och, men det är mer, det är ju för att man inte mår bra av det.
Mm.
Så någon iscensatt romantik. Så jag skulle liksom inte tycka sig om någon kom med blommor. Att det tycker jag känns som en konvention.
Mm.
Snarare än en romantik.
Ja. Jag tror det var samma liksom, samtal. Men du pratade om att du kan känna separationsångest. Bara säga godnatt.
Separationsångest?
Bara att säga godnatt till.
Var det här är verbet?
Ja, men det kanske
det. Ja, det låter som att jag pratar bredvid munnen.
Men det var ju också, det var ju oerhört, det är väldigt romantiskt. Det var ju väldigt romantiskt sagt, liksom.
Ja, men det så kan det vara.
För att du ska ifrån personen 8 timmar.
Ja, absolut.
I sömnen.
Liksom. Jo, men jag gillar ju liksom en genuin, gedigen samvaro med en person. Mm. Det tycker jag ju verkligen är fantastiskt. Men jag kan också ha separationsångest från vänner. Om man umgås så går med varandra till tunnelbanan och sånt där. Mm. Det kan också hända.
När vet du att det är dags att sätta sig och skriva? Alltså första raderna.
Ja, det brukar ändå framgå ganska tydligt. Alltså beroende på vad jag just har gjort och var jag befinner mig i. Om det är dags att börja på en ny bok till exempel, så är det oftast något jag har tänkt på ett tag. Som det är helt enkelt. Medan jag kanske höll på med förra boken, så tänkte jag, när jag är klar med den här, då ska jag börja med det där.
Och när du väl alltså, rent fysiskt sätter och skriver första raderna, sker det liksom på ett infall? Eller är det liksom idag? Eller så här, på måndag ska jag sätta mig och börja skriva de här första raderna? Eller har du antecknat någonstans?
Ja, det kan nog hända att jag tänker på måndag. Och då börjar jag. Helt enkelt, så fort tid medges. Och de första raderna, det är inte säkert.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
De sen finns kvar i boken som ser ut, men man måste börja någonstans. Så jag börjar ju inte med första kapitlet eller så där. Den jag trevar mig fram ganska mycket. Jag skriver mycket som försvinner alltså. Sen. Och sen slipar jag fram det som får vara kvar är det som behövs.
Mm.
Så det är jättemycket text som försvinner.
Men kan du börja med ett kapitel mitt i boken som du vet från början att det här kommer vara mitt i någonstans?
Jag vet nog inte från början det. Men jag börjar med något som utforskar karaktären eller temat. Eller egenmäktigt förfarande började jag nog kanske kapitel 2. Och sen skrev jag, och den skrev jag nog ganska rakt på, hyfsat i alla fall. Och sen skrev jag början och slutet sist.
Mm.
La till, alltså när jag hade putsat på det andra länge, så la jag till första och sista kapitlet.
Jag tänker det här med att hålla en stämning, alltså i vissa böcker och filmer, man minns ju knappt liksom handling eller någonting, man kan komma ihåg en stämning väldigt väl. Och då i en bok, hålla den på det sätt du har det, slut och början och så här, är det, hur gör du det? Liksom?
Ja, det är en väldigt bra fråga, därför att jag är glad att du säger det, för att jag tycker väldigt mycket handlar om stämning.
Mm.
Ton brukar jag kalla det, och det gäller nog att hålla koll på det, att den här tonen inte förändras, om inte det är meningen att den ska förändras på grund av någonting, men oftast brukar jag gilla att hålla en ton på något sätt, eller en grundton, och det får man hålla koll på genom att skriva igenom boken många gånger.
Mm.
Så att man den är helt känd för mig.
Mm.
Alltså att jag, mitt skrivande av böcker går egentligen ut på att jag ser till att få en textmassa som är någorlunda av vad det ska vara, och sen skriver jag igenom den gång på gång på gång. Till slut har jag filat ner den och skulpterat fram den så att det som behövs är kvar och det andra är borta. Och då känner jag när jag kommer till en viss passage att, för det är som att både läsa och skriva på en gång.
Mm.
Så jag läser boken också. Alltså jag blir läsare av
den. Men när du säger att du skriver igenom den, vad gör du då?
Alltså jag sätter mig dag efter dag och börjar det jag slutade igår.
Mm.
Och fortsätter redigera. Alltså tittar på meningarna, känner på tonen just.
Mm.
Ändrar så att, är det något som skorrar eller det blev lite för många meningar om någonting.
Mm.
Så tar jag bort så att det blir rytm.
Mm.
Det är det går ut på, tycker jag.
Mm.
Och då får man ju vara noga med den där tonen. Och försöka hitta den och inte av någon slags lättja tänka att nej, men det här är nog bra nu.
Mm.
Utan hela tiden vara vaksam. Är det här den bästa tonen jag kan ha? Är det här de bästa meningarna?
Mm.
Det är ett rätt, alltså nästan fysiskt jobbigt arbete.
Mm. Ja, det är intressant det där. Du sa någonstans att skriva, i skrivandet kan jag alltid kontrollera vad jag själv ger uttryck för. Jag tänker att man också i skrivandet då alltså måste alltså, släppa kontrollen och hänge sig åt vad som händer när du också sitter bakom datorn liksom. Hur håller man den balansen att du lägger fram det du vill lägga fram men samtidigt är osensuerad mot dig själv?
Ja, alltså för, särskilt i när man man skriver ner i början då när jag har ett vitt papper, då är det ju totalt osensurerat. Då kommer ju allt med. Som där jag vet att det kanske inte någonsin kommer bli något av det här och bara låter det, jag har ingen broms utan det bara går på. Sen tar någon annan sorts del av hjärnan vid och, men det är långt senare. Det är när man börjar tänka vad man egentligen vill ge ut. Och så kan jag ha idéer om att ja, men kanske ska jag på något helt annat sätt den här gången. Och så märker jag nog alltid att jag inte riktigt trivs med det. Och då blir det ändå sökandet efter den där tonen som jag skriver för att jag gillar den helt enkelt.
Mm. Hur går liksom den inre dialogen? Det känns som att den här podden heter Genivana och det känns som att vad man än är ute i livet är så himla mycket avhängd på hur man talar till sig själv och vad man liksom tillåter sig själv att göra och hur man liksom tänker kring det egna arbetet och sådär. Alltså hur har du liksom när du, är du själv, väldigt självkritisk? I,
ja, liksom, ja det är jag. Jag kan bli oerhört trött på texten och känna att jag inte kan. Och, ja, det är väldigt mycket sånt hela tiden. Och det kan ju skifta över en dag också. Mm. För att när man börjar bli trött så blir man mer självkritisk. Trött i hjärnan alltså. Mm. Efter några timmars arbete. Mm. Och då får man vara försiktig så man inte börjar stryka bort allting. För min lösning på problem när jag har självkritik, det är ju att stryka. Mm. Det är sällan att lägga till.
Ja, ja.
Och då får man akta sig så det inte blir för asketiskt och kryptiskt och så. Men självkritik, jag tror inte att någon som skriver professionellt saknar det.
Hur liksom talar du till dig själv då, så att säga, när du läser och sen är, det, så här, är du trött och plötsligt känns det här inte bra?
Ja, eller också är det inte bra. Ja. Och då säger jag så här, det här är för mycket tugg.
Mm.
ta bort. Och det är enormt härligt att få ta bort och se att det får liv plötsligt.
Mm. Mm.
Och att inse att det där behövdes inte. Eftersom jag vet hur det känns att läsa en bok där man får plats själv.
Mm.
Där man inte dränks av alla ord.
Ja, ja.
Eller också talar jag till mig själv så här att nej, det här är inte intressant. Alltså, det fäster inte. Det saknas något. Man är inte intresserad av det här. Så. Och då är jag inte klar helt enkelt.
Du sa att du brukar skriva en timme på morgonen innan censuren sätter in. Vad händer? Alltså, du kör en timme och sen vad händer sen? Liksom?
Alltså första timmen brukar jag känna och tänka och säga är den är det. Ja, då är det faktiskt inte så mycket censur, utan då är man fri och kroppen är tyst och man är mätt och belåten och liksom fräsch i hjärnan. Mm. Man har haft en nattsömn och sen efter en timme eller så, det är ungefär en timme, kanske lite mer ibland, men då kan det plötsligt hända att jag blir medveten om mig själv sådär. Så här sitter jag och skriver. Den där timmen av icke-censur är, det kanske är det som kallas för flow.
Mm.
Jag brukar inte använda det ordet. Men, men alltså att man inte riktigt iakttar sig själv eller är medveten om att man gör det man gör.
För vissa kan det kanske vara tvärtom, att de jobbas in i det och sen går upp i det och sen blir det någon slags hus. Liksom.
Ja, det kanske är.
Men
det har inte jag
sagt. Nej, det har inte. Nej.
Och sen är det mer broms, så här, självkritik och broms. Och
hur tar du vissa mikropauser när du håller på att skriva?
Ja, mycket.
Vad gör du då?
Dels kan jag gå in på mejlen och nätet utan att tycka att det är, alltså, någon slags flykt, utan det är just en paus.
Mm.
Och jag reser mig och går ut i köket och går runt lägenheten och Om jag blir riktigt uttråkad kan jag till och med gå och lägga mig och läsa. Kanske ta en promenad eller köra ett träningspass. Men det är lite längre pauser. Men mikropauser tar jag hela tiden. Kanske ringer ett samtal.
Mm.
Men inte första timmen.
Nej.
För då är jag knappt medveten om att jag jobbar.
Ja. Du höll ju på med längdskidåkning väldigt länge. Finns det några likheter med att skriva?
Ja, jag trodde inte det från början. Men jag har nog mer och mer insett att det är förfärande likt. Dels är det disciplinen inför någonting som ingen har beställt. Alltså att mana sig till det fast inte någon vet att det ska komma eller kräver att det ska komma. Och att göra det då varje dag, det är som att träna. Att helt enkelt bara, man på något sätt vet att man ska göra det. Man behöver inte varje dag förhandla med sig själv. Borde jag eller, men jag kanske ska vila idag. Utan man bara gör det. Och sen är det deadline och föredrag och sånt liknar ganska mycket tävling. Alltså det här anspänningen som följs av avspänningen och vilan och känna sig nöjd att man har gjort något, klarat av det. Och sen det här att man aldrig riktigt är, kan vara lugn är likt också.
Mm. På vilket sätt? Eller hur då?
Ja, att det var, särskilt om man skriver artiklar som jag gör då. Och med den, jag skriver varannan vecka kolumn. Alltså det är ungefär som att ha en tävling. Alltså, man måste koncentrera sig, man kan inte göra annat. Och sen är det en utandning när den är inlämnad. Och sen kan det bli, och så blir den offentliggjord och folk kan tycka illa eller om den eller bra om den. Och då får man veta det. Och det är också likt att har man vunnit eller förlorat eller kommit 10 eller...
Jag tänker också liksom det psykiska att befinna sig ute i ett långdistansspår. Alltså det är kanske isolerat, det handlar om uthållighet och så vidare.
Mm.
För nu, jag har inte skrivit någon roman, men från utsidan så verkar ju det påminna om romanarbetet.
Ja, det har du rätt i också. Och det är ju, då är det ju väldigt likt just skidåkning i så fall och kanske cykelåkning och löpning och sånt här. Mm. För att det här att sitta ensam och att åka ensam i skogen. Och när jag slutade med skidor så var det ju när jag la av då, vilket ju var en dramatisk sak i mitt liv. Och att då var det just att det började bli så där att jag tänkte, vad gör jag här ute i skogen egentligen? Varför ska jag plåga mig så här? Och då går det ju inte längre. Då har den tanken fått fäste. Alltså det är livsfarligt för en idrottare, det går inte.
Nej.
Den får aldrig få fäste för då är det kört.
Du beskriver det någonstans som en missbrukad personlighet fast du liksom inte är det. Men alltså hur yttrar det sig det där, de dragen i dig? Då har du socker tror du pratar om. Men alltså ja. Det är väl mer en personlighetstyp tänker jag.
Ja, det är just det. Sockret och alkohol är bara symptom.
Ja, precis. Men hur liksom...
Det är nog att man inte tar det, att man inte är... Att det är mycket aktivitet i att man är på högvarv.
Mm.
Och kanske inte vill känna leda alls. Mm. Eller rättare sagt tycker att saker är tråkiga och meningslösa och vill speeda upp det hela.
Mm.
Det är nog kanske vad missbrukar personligheter, tänker jag mig. Och då liksom tar man något för att jämna ut de här. Tar någon sorts drog för att jämna ut de här snabba kasten eller...
Det är aldrig liksom att skrivandet kan aldrig bli drogen.
Indirekt kanske. Indirekt. Jag tror ju att det hänger ihop. Kanske att jag först höll på med skidåkning och sen och satsade på det och sen hamnade, trodde jag skulle lämna helt och så hamnade jag i något som liknar. Mm. Och har inte lämnat det. Mm. Det kan ju bero på den här böjelsen eller benägenheten. Därför att, men skrivandet i sig är aldrig egentligen särskilt knark, eller vad ska jag säga, särskilt narkotiskt. Det är inget rus i det annat än när det lyckas. Alltså när man kanske är klar eller får till det. Eller klarar av en deadline som verkade svår.
Mm.
Eller en artikel som verkade omöjlig och sen så faktiskt lyckas det, man får ihop den. Det kan ju vara lite rusartat. Och sen den här pendlingen som jag sa med tävlingen och deadlinen. Och, det är ju lite knark.
Men jag tänker liksom att det kan bli som en besatthet, en berättelse till exempel som man lever sin i. Att det blir, om man som missbrukare personligt har svårare då att sätta så här, men klockan 6 slutar jag skriva. Alltså du vet att det liksom äter sig in i livet och en själv mer och mer. Men det kanske är mer, då tänker jag då kanske med själva historien man jobbar på än...
Ja, men nu har jag ju ordnat mitt liv så att det inte gör något om jag är helt upptagen av mina. Alltså jag har inte så mycket att ta hand om annat. Och det kanske är för att det ska gå. Att vara besatt. Jag är inte besatt så att jag måste skriva liksom hela dagen eller hela natten. Det gör jag aldrig. Utan snarare att inte ge upp då över tid med en berättelse. Utan gneta på och fortsätta och föra den till slut. Mm. Men men en viss besatthet kanske. Eller inte besatthet, det är så negativt ord, men alltså en viss ihärdighet av allt måste man ju ha.
Hur blir det mot omgivningen? Alltså man tänker som ja, men din sambo då, liksom, att när du är skriva mode och kanske slutskedet av en bok, är du lika liksom tillgänglig? Eller går du in i den världen ännu mer?
Ja, jag går nog in mycket. Ju mer närmare den kommer... Vänta nu ska vi se. Hur är det med det här egentligen? Jag tror att i början är jag för sig väldigt osäker. Så då håller jag nog att prata om det kanske en del också och tänker på det. Men på slutet så... Ja, det är ju mer osäkerheterna som man vill lufta. Och kan bli självupptagen av. Men nu har jag en sambo som är väldigt intresserad av litteratur själv. Och som kan säga intressanta saker om det. Mm. Så att det är ju en hjälp samtidigt. Mm. Men alltså jag är upptagen naturligtvis av det jag håller på med. Jag är upptagen av, och det jag håller på med inbegriper samhällsdebatten. Jag är upptagen av vad som står i tidningen och vad som sägs på tv. Och jag är säkert ganska jobbig för någon som bara vill ha det lugnt och skönt.
Mm. Vad har skrivandet lärt dig om dig själv?
Skrivandet tycker jag... För mig är det väldigt nära förknippat med att tänka.
Mm.
Så att man kan se när en tanke inte håller lättare när man skriver om den.
Mm.
Av någon anledning. Så att för mig är skrivandet mitt sätt att tänka vidare och djupare. Och att förstå hur språket och tanken sitter ihop. Känslan är inte på samma sätt ett problem här. Därför att skrivandet handlar alltid om att formulera sig. Och det är på något sätt alltid en tankeprocess trots allt. Även om man ska formulera en känsla så måste det vara en tanke. Hur man ska formulera den.
Mm.
Så att det är nog framförallt... Du frågar vad jag har lärt mig om mig själv.
Mm. Att du liksom, jag tänker om du utforskar dig själv medan du skriver. Och så
ja, 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 saker, ja men hela tiden. Och utforskar de jag skriver och mina karaktärer. Och de är ju på något sätt alltid förbundna med mig på något vis.
Mm.
Så jag kan inte ens föreställa mig vad jag skulle ha varit utan att ha skrivit det jag har skrivit.
Vad tänker du då att du...
Nej, jag vet inte vad jag skulle ha tänkt på då eller vem jag skulle ha varit. Eller... Om jag inte hade skrivit, om jag hade helt enkelt inte skrivit utan blivit något helt annat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.